Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Risarstunden med mig Alex.
Och med mig Linda.
Idag är vi tillbaka med True Crime.
Ja.
Och vi kommer inte att prata om ett fall. Vi kommer att prata om två. Och båda utspelar sig i England år 2020 och 2021.
Ja, och det första fallet vi kommer läsa upp handlar om Lorraine Cox. Under natten den 1 september år 2020 var Lorraine Cox på väg hem efter att ha umgåtts med sina vänner. Hon hade druckit alkohol och på väg hem blev hon kontaktad av en 22-årig man som heter Assam Mangori. Assam Mangori hade följt efter Lorraine i över 1,5 kilometer innan han fattade det medvetna beslutet att närma sig Lorraine och på något sätt övertyga henne att följa med till hans lägenhet som låg ovanför en kebabbutik i Exeter. Det var sista gången någon såg Lorraine Cox vid liv. Lorraine Cox var en 32-årig kvinna från Devon i Storbritannien. Hon bodde i Skottland under tiden då det var lockdown på grund av covid, tillsammans med sin fästman. Men hon hade nyligen flyttat tillbaka till Exeter, eftersom hon saknade sina vänner och sin familj där hemma. Som jag sa så blev Lorraine förföljd av en man under natten den 1 september 2001. Och det var alltså den sista gången någon såg henne vid liv. Under de kommande 2 dagarna började Lorraines vänner att bli oroliga för henne då de inte hade hört någonting ifrån henne. Hon agerade också annorlunda på sin Facebook och skrev bland annat att hon hade flyttat till en annan stad, Plymouth. Så småningom, den 23 september 2020, anmälde de henne försvunnen och sökandet efter Lorraine Cox startade. Det tog inte särskilt lång tid innan polisen hittade övervakningsfilmer där de såg hur Lorraine blev förföljd av en man. Och det här filmklippet kommer ni att kunna se på vår Facebook-sida där vi kommer lägga upp en länk, eller på YouTube. Och polisen lyckades också spåra den här mannen och den 8 september så grep de Assam Mangori. När han grep så uppgav han dock ett falskt namn och påstod sig heta Christopher Mayer och att han var hemlös. Detta förklarade han dock senare med att säga att han hade vuxit upp i den kurdiska regionen i Irak och förklarade att han växte upp med mycket strikta föräldrar, så han flydde för att få ett nytt liv i väst. Han sa att om han skulle skickas tillbaka så skulle han bli stenad för sin sexualitet. Polisen fick så småningom reda på att han helt och hållet hade ljugit om det här. Han var inte alls homosexuell. Polisen hittade nämligen en ljudinspelning som han själv hade spelat in av honom och Lorraine när de hade sex med varann samma natt då hon dog. Men han erkände då istället till att han var bisexuell, vilket polisen inte kunde utesluta eftersom Assam hade varit i kontakt med både manliga och kvinnliga eskorter en tid före natten då Lorraine dog. Dagen efter att Assam hade gripits så sökte polisen igenom gränden bakom hans lägenhet. Och de hittade då ett par armar och ett par ben. Och 4 dagar senare hittade de bålen och ett huvud i ett skogsområde som heter Tin Pit Hill, drygt 1 mil från Exeter. Och kroppsdelarna tillhörde Lorraine. Tyvärr hade kroppen hunnit brytas ner en hel del, så rättsläkaren kunde inte avgöra en exakt dödsorsak. Men det tros att hon dog av kvävning, då en t-shirt hittades nedstoppad i hennes mun. Assam själv hävdade att Lorraine dog av alkoholförgiftning. Så det finns alltså 2 versioner av vad som hände natten då Lorraine Cox dog. Det finns polisens teori och det finns Assams teori. Och vi börjar med polisens teori. Polisen tror att Lorraines död inte var en olycka. De menar att Assam lockade med sig Lorraine till hans lägenhet med avsikt att döda henne. Och det här backas upp av en video som har dykt upp på nätet där Assam ses vejpa. Han sitter på sin säng med en vape och Lorraines kropp ligger då precis bredvid honom. Medan han lyssnar på låten Chop Suey av System of a Down. Assams sökhistorik på Google ger också bevis på att mordet var överlagt då han bara några timmar efter hennes död hade sökt på hur man gräver en grav för hand. Handlingarna Assam vidtog efter Lorraines död stöder inte heller hur någon borde ha agerat efter att ha bevittnat en drogöverdos. Assam hackade ju även in sig på Lorraines Facebook-konto och använde sitt simkort för att övertyga Lorraines vänner och familj att hon fortfarande levde. Och att hon hade flyttat till Plymouth för att börja ett nytt liv. Han hade till och med skickat långfinger-emojis till hennes nuvarande fästman. Eftersom han såklart hela tiden hade försökt få tag i henne. Och Assam ville att han skulle sluta med det. Efter att ha lämnat Lorraines kropp i sin lägenhet i en veckas tid så styckade han så småningom henne i 7 delar. La hennes kläder och olika kroppsdelar i tejpade soppåsar och gjorde sig av med dem. Han hade till och med gått så långt som att ta bort en tatuering på hennes kropp som visade att hon var diabetiker. Och polisen tror att han hade ett sexuellt intresse av styckning eftersom det fanns videor på hans telefon av män med benproteser som slåss. Men nu går vi då vidare till Assams teori. Han hävdar att Lorraines död var en olycka och att han styckade hennes kropp eftersom han fick panik och inte var säker på hur han skulle agera i den situation han befann sig i. Assam säger att han och Lorraine hade ett trevligt samtal på gatan, vilket ledde till att de fick ett sexuellt möte i en gränd nära hans hem. Han spelade in det ifall någonting gick fel. Assam har även uttryckt ångest över att han inte spelade in hela kvällen så att han kunde bevisa sin oskuld. Assam och Lorraine hade gått till Assams lägenhet där de båda drack shots och de hade sex 2 gånger och rökte även en okänd drog. Assam hävdar att Lorraine drog ut en svart substans insvept i folie ur sin ficka. Hon la tändaren under folien för att värma upp substansen och använde sedan en ihoprullad sedel för att kunna andas in den här ångan. Han hävdar att när han provade så fick det honom att känna sig konstig, som att han ville spy och att hans ögon och hjärna började snurra innan han så småningom tuppade av. En toxikolograpport drog dock slutsatsen att Lorraine inte hade några droger i sitt system natten hon dog. När Assam vaknade sa han att han hade hittat Lorraine på sitt badrumsgolv, medvetslös med en blöt urinfläck bredvid henne Han försökte göra HLR, alltså hjärt- och lungräddning på henne. Han hade sett i filmer hur man skulle göra. Men insåg så småningom att han inte visste vad han höll på med. Och på frågan om varför han inte ringde på hjälp eller ambulans så svarade han att han var för upptagen med att fokusera på hur man gör HLR korrekt. Och att han inte visste hur man ringer en ambulans. Han övervägde att fly i det ögonblicket. Och han påstod vidare att han såg konstiga varelser komma ut ur Lorraines mun och att han därför stoppade en t-shirt i hennes mun för att hindra de här varelserna att komma ut ur hennes kropp. Något han numera accepterar som inte verkligt. T-shirten var så långt nedstoppad i halsen att den blockerade hennes luftvägar. Så om det här vore sant och om Lorraine på något sätt fortfarande levde vid det ögonblicket så hade Assam dödat henne i alla fall. Assam ändrade sedan sitt uttalande och sa att det kom vätska ur Lorraines mun, inte insekter eller varelser. Och troligen så ändrade han sig då åklagaren bevisade att de här varelserna inte kunde vara verkliga. Assam förklarade också videon där han satt och vejpade och lyssnade på musik med att det var ett försök att pigga upp honom och få honom ur depressionen han kände vid den där tiden. Han har sagt att han minns att han vaknade som ur en mardröm och att han blev förbannad då han såg Lorraine. Han säger sig ha släpat ut Lorraine från badrummet till hans säng då han tyckte att hon såg riktigt kall ut. Han förstod innerst inne att hon var död men trodde ändå att hon skulle vakna. Och ja, men vi vet inte riktigt om det här sades i ett försök att förklara varför Lorraine låg på hans säng, som på den där bilden. Men han erkände att han hade hackat sig in på hennes Facebook och att han hade använt hennes telefon. Det var inte raketvetenskap, ska han ha sagt, och förklarade att han gjorde det för att inte bli ihopkopplad med kroppen och att folk inte skulle komma till hans lägenhet. För han ville inte ha några problem. Han erkände att hans första plan var att använda hennes Facebook och telefon för henne tills hon vaknade. Vilket han fortfarande uttrycker att han verkligen trodde att hon skulle göra. Assam beskriver de kommande 4-5 efterföljande dagarna av sitt liv som ett levande helvete. Och att han hamnade i en episod av mental ohälsa som gjorde att han trodde att han bara högg upp våt tobak då han faktiskt styckade hennes kropp. Han sa att han trodde att han gömde den våta tobaken för sin chef när han blev tillfrågad vad han gjorde när han gjorde sig av med Lorraines kropp. Ja, jag vet inte, men jag tycker nog inte att hans förklaring känns särskilt trovärdig. Är hans version sann så gjorde han verkligen allt i sin makt för att ta avstånd från kroppen istället för att faktiskt hjälpa henne och ringa de rätta myndigheterna. Men utöver det vi berättar om i polisens teori så ska Assam även ha tittat på amputationsvideor dagar innan han mördade Lorraine. Och han ska även ha fångats på bild i butiker då han köpt varor för att hjälpa honom att göra sig av med Lorraines kropp. Såsom soppåsar, tejp, en resväska och en luftrenare. Troligtvis då för att dölja lukten i lägenheten. Och utöver det här så köpte han också en murslev efter att ha tittat på en webbplats med titeln Hur man gräver en grav för hand. Hon hade ju ändå legat där en vecka innan han styckade hennes kropp så tanken var ju kanske någonstans att han kanske först skulle begrava henne. Men beslutade sig sen för att stycka henne. Han ska också ha erkänt sig skyldig till att ha förhindrat den lagliga begravningen av Lorraine. Rättegången varade i 5 veckor. Och efter att juryn hade övervägt i endast 5 timmar så dömdes Assam till 20 års fängelse för mordet på Lorraine Cox.
Ja, I call bullshit.
Ja, exakt.
Det är på Assam.
Ja. Ja.
Snack om att bara försöka hitta på massa konstiga undanflykter och konstiga förklaringar till att man har dödat någon.
Ja, exakt. Och på den här övervakningsfilmen så ser man ju att han typ följer efter henne. Alltså, så jag tror absolut att det var planerat. Och,
ja.
Ja. Det tror jag absolut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nästa fall vi ska prata om skedde faktiskt 6 månader efter Lorraines fall. Och det handlar om en kvinna som heter Sarah Everard. Runt 21-tiden, den 3 mars 2021 i London, hade 33-åriga Sarah Everard precis spenderat kvällen hemma hos en vän. Hon skulle gå hem, en promenad som hon hade tagit många gånger tidigare. Den borde ha tagit ungefär 50 minuter. Och under promenaden ringde Sarah sin pojkvän. De pratade i ungefär 15 minuter och bestämde sig att de skulle träffas nästa dag. Samtalet avslutades 21.28. Sarah sågs också i övervakningskameror vid ett par tillfällen då hon gick. Men så helt plötsligt var hon bara borta. Redan nästa morgon blev hennes vänner oroliga. Sarah hade inte smsat för att säga att hon hade kommit hem. Hon deltog inte i ett planerat kundmöte på morgonen den 4 mars och hennes pojkväns sms var olästa och obesvarade. Tidigt på kvällen den 4 mars gick han hem till hennes lägenhet. Men där var det ingen som öppnade eller svarade. Han gick då istället till polisen. Polisens första åtgärd var att spåra Sarahs rörelser för att försöka fastställa exakt var hon hade försvunnit. De kunde konstatera att Sarah hade ringt sin pojkvän vid 21.30-tiden. Och de såg också i övervakningskamerorna när hon gick längs vägen. Polisen vädjade också till allmänheten för information och bad att om någon hade sett eller hört talats om någonting misstänksamt i området den natten så skulle de genast kontakta polisen. De uppmanade också människor som bodde i de omgivande områdena att kontrollera eventuella övervakningsbilder. Sarahs vänner gjorde inlägg på sociala medier om att hon hade försvunnit. Och det fick spridning. De satte även upp bilder på Sarah på gatorna. Och samtidigt började också polisen att söka efter henne. Sök- och räddningsteam genomsökte närliggande dammar. Och specialistofficerare trålade flera områden efter ledtrådar. Polisen besökte 750 hem och fick 100 samtal. Det offentliga gensvaret var enormt. Men vid det här laget hade ingen någon aning om vad som hade hänt med Sarah. Sarahs familj var såklart upprörda. Jag har sagt att Sarah var en underbar och fantastisk person. Och det var inte likt Sarah att bara försvinna så här av egen vilja. Den tredje dagen av sökningen släppte polisen övervakningsfilmer som visade Sarah gå ensam ungefär en halvtimme efter att hon hade lämnat sin väns hem. Övervakningsfilmen hade fångats av en privat dörrkamera och den visade henne gå från korsningen vid Cavendish Road i riktning mot Tulse Hill söder om Brixton. Den 9 mars löstes äntligen fallet. Och hela världen ryggade tillbaka i fasa när mördaren identifierades som 48-åriga Wayne Cousins, en tjänstgörande Metropolitan Police Officer. Wayne hade kopplats samman med Sarahs försvinnande med en bil som han hade hyrt någon dag innan. Övervakningsfilmerna hade fångat Wayne när han körde upp bredvid Sarah och arresterade henne på ett falskt sätt. Wayne förnekade att han kände igen Sarah eller att han hade varit inblandad i hennes försvinnande. Men han skulle senare komma att ändra sin historia. Han menar på att han var i en ekonomisk knipa och att han hade fått press på sig av ett gäng från Bulgarien, Rumänien och Albanien att hämta flickor. Han påstår sig då ha kidnappat Sarah, men att han hade överlämnat henne till gänget och att hon levde då han körde därifrån. Om jag kunde göra någonting för att få tillbaka henne just nu skulle jag göra det, ska han ha sagt. Och han tillade även att han skulle göra samma sak imorgon om det innebar att det räddade hans familj, då det där gänget inte var att leka med. Men faktum var att Sarah var död. Den 28 februari bokade Wayne den hyrbil som vi nämnde tidigare. Och som vi sa avslutade Sarah samtalet med sin pojkvän 21.30. 21.34 stoppade Wayne henne på Clapham's gator. Han visade upp sitt polislägg och arresterade henne med falska intentioner med hänvisning till de lockdown-restriktioner som fanns då, på grund av covid. Alltså bara 6 minuter efter att hon hade avslutat samtalet med sin pojkvän blev hon arresterad av Wayne. Sarah hade varit fullsam och satt sig ner på trottoaren för att få handfängsel. Wayne och Sarah blev fångade på övervakningsfilm 2 gånger av förbipasserande bussar. Den första visade dem bredvid den hyrda bilen och den andra bussen som kom vid 21.38 visade reggplåten på bilen. Runt denna tid gick Wayne och Sarah in i bilen och Wayne körde sedan iväg nästan 1,5 mil till ett avskilt område i Kent. Vid något tillfälle måste Sarah, som satt fasthållen och instängd bak i bilen, ha förstått vad som var på väg att hända. Vid 23.43 var Wayne och Sarah i Dover och hade flyttat över till Waynes personliga bil. Mellan 23.53 och 00.57 den 4 mars kopplade Waynes mobiltelefon till mobilsajter i området och det tros vara då han våldtog Sarah. Klockan 02.34 köpte Wayne drinkar från en bensinstation. Och man tror att Wayne ströp Sarah ungefär vid det här ögonblicket med sitt polisbälte. Dagarna efter mordet berättade Wayne för seniora kollegor att han led av stress och att han inte längre ville bära pistol. Den 5 mars, strax efter klockan 11, köpte och fyllde Wayne en bensinbehållare på en bensinstation. Han körde sedan till Hodeswood där hans bil fångades på övervakningskamera vid 12.37. Väl framme så brände han Sarahs kropp som han placerade inuti ett kylskåp. Och klockan 13.47 köpte han 2 stora byggpåsar innan han återvände till Hodeswood den 7 mars. Där använde han en av påsarna för att göra sig av med Sarahs kvarlevor i en damm. Den 8 mars sjukanmälde han sig från jobbet och lämnade in sin utrustning inklusive sitt polisbälte och sina handbojor. Den 10 mars hittade polisen som genomsökte Houtswood mänskliga kvarlevor i en stor byggväska, cirka 100 meter från en tomt som Wayne ägde. Sarah var så illa tilltygad att hon blev tvungen att identifieras med tandkort. Och efter att ha hittat Sarah arresterades Wayne på nytt, misstänkt för mord. Den 8 juni 2021 erkände sig Wayne skyldig till att ha kidnappat och våldtagit Sarah. Och han tog även på sig ansvaret för hennes död. Den 9 juli erkände han sig dock skyldig till mord. Och efter en 2 dagars domförhandling bekräftades det som många hade fruktat. Att han hade utnyttjat sin position som polis för att kidnappa Sarah. Wayne erkände sig som sagt skyldig till mordet och dömdes till livstidsfängelse. Sarah Everard tillbringade sina sista timmar i livet i fruktansvärd skräck på en man som inte visade någon nåd. Och hennes försvinnande var ett av de mest uppmärksammade fallen av försvunna personer som Storbritannien och England någonsin har sett. Waynes agerande slog ett förkrossande slag mot det förtroende som människor, och kanske främst kvinnor, har för polisen. Polisen ska ju skydda. Det förlitar man sig på. Om man inte ens kan lita på dem, vilka ska man lita på då? Men vi ska väl tillägga att det finns ju bra poliser också. Säkert de allra flesta. Och vi menar inte att man inte ska lita på polisen. Men Wayne Cousins är ju faktiskt säkert långt ifrån den enda som missbrukat sin makt som polis. Vi har ju exempelvis Kapten Klänning i Sverige, alltså polischefen som arbetade för jämställdhet och ofta föreläste om detta ämne. Och 2010 uppdagades det ju att han blev gripen, misstänkt för koppleri och våldtäkt. Och det finns en hel del intressanta dokumentärer om honom på SVT och TV4 Play. Och de kan vi ju rekommendera till er som inte har sett det, att titta på dem.
Ja. Har du sett dem?
Jag tror inte jag sett dokumentärerna, men jag har lyssnat på en bok om honom.
Ja, just det. Ja. Så sjukt.
Mm.
För det är ju som sagt, man... Ja, men vilka ska man kunna vända sig till? Alltså om man vill ha skydd, om inte polisen. Alltså kan man inte ens söka skydd hos dem. Ja, vad ska man då göra?
Eller hur? Alltså polisen är ju där för att beskydda oss andra.
Ja, exakt. Så det är så otroligt tragiskt och tråkigt att det finns människor som missbrukar den makten.
Ja, men precis.
Eller sin position. Ja.
För precis som jag sa innan, att vi ska ju inte ta ifrån polisen den...
Nej,
den
exakt.
Tryggheten som de faktiskt också utger.
Nej.
För det är egentligen en liten del av de i det här yrket som är så här fruktansvärt sjuk i huvudet, om jag får säga så.
Ja.
För i stora hela så är ju polisen ett otroligt viktigt yrke.
Otroligt viktigt. Oh ja. Och som sagt, vi vill ju inte på något vis alltså trycka ner deras yrke eller säga att man inte ska lita på polisen, för de gör ju ett otroligt viktigt jobb.
Verkligen.
Ja, och det är tur att de finns.
Ja. Men det är så fruktansvärt tragiskt att de här personerna utnyttjar sin makt.
Mm. Ja,
och gör såna saker. Alltså, vad var det ens för anledning han kidnappade och våldtog och dödade henne?
Ja, exakt. Ja. Så sjukt.
Ja, ja. Det fanns ju inga gäng.
Nej. Nej, men det var ju säkert bara ett sjukligt begär i han.
Ja.
Ja. Och ingenting annat.
Nej, fruktansvärt.
Mm.
Men det var de fallen vi hade idag.
Ja, det var det.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.